Vi kan väl konstatera nu att AI är en flopp. Ingen vill ha det. Alla ser bara negativa saker med det hela.
Ja, alltså det... Nej, inte kan vi konstatera att det är en flopp. Men att det har just börjat. Nu finns det mycket negativa saker kring AI, förstås. Det kommer ju liksom... Hela skolvärlden kommer ju att måste förändras. Och hela grejen med... artisteri och konst, det väcker ju en massa diskussioner, men det handlar ju om hur vi använder oss av AI och vilka personer som kommer att kunna använda det på rätt sätt.
Ja, men nej, för nu är också Nick Cave upprörd, och då blir det personligt för mig, och då tänkte jag att nu går vi för långt här.
Nick Cave and the Bad Seeds.
Ja, en australiensisk artist, rockpoet. Också nu känd som keramiker efter en utställning tillsammans med Brad Pitt i Tammerfors, intressant nog.
Jaha.
Och turnerar lite hela tiden, har varit i Finland många gånger de senaste åren, senast i somras på Flow-festivalen.
Får jag bara fråga,
en underbar spelning.
Vad är liksom rockpoet? Vad betyder det?
No, Nick Cave är väldigt speciell. Alltså han är som någon sorts renässansmänniska kan man väl säga. Alltså skriver jättebra låtar, har liksom arbetat i många olika genrer, men framförallt så skriver han väldigt speciella texter. Han använder mycket litterära referenser.
Han är men
väldigt...
varför kan han inte bara vara poet? Varför ska det vara rockpoet? Varför kan han inte bara vara poet då?
Ja, men han är poet, men jag försökte få med många av hans egenskaper i samma titel.
Ja.
Och då rockpoet, det lät kanske banalt, det var inte meningen så.
No, en rockpoet låter ju som en garderobiär som säger en aforism när han ger ens trenchcoat tillbaka åt en.
Ja, jag håller med om att en rockpoet är någon som får bidrag från Svenska Österbottniska samfundet. Så låter det.
Ja.
Men oberoende, så nu har ju han då fått en massa mail den senaste tiden.
Aha.
Från människor som har bett ChatGPT, alltså den här AI som vi har talat om i den här podden och som säkert de flesta känner till vid det här laget.
Mm.
Så nu har människor bett ChatGPT att skriva låtar in the style of Nick Cave.
Mm.
Och så triumferande skickar de här texterna till Nick Cave så att han får läsa dem. Och Nick Cave är förbannad nu och ledsen.
För att de är så bra de här eller för att de är så dåliga?
Han skriver så här: "Writing a good song is not mimicry or replication or pastiche. It is the opposite. It is an act of self-murder that destroys all one has strived to produce in the past. It is those dangerous, heart-stopping departures that catapult the artist beyond the limits of what he or she recognizes as their known self."
Så nu går man katapult. Men jag förstår ju utgående från det där svaret varför du tycker om honom.
Det är så otroligt välskrivet det här. "It may sound like I'm taking all this a little bit too personally, but I'm a songwriter who is engaged at this very moment in the process of songwriting. It's a blood and guts business here at my desk that requires something of me to initiate the fresh idea. It requires my humanness."
Jag brukar säga så det att då kodorna är stilla så är jag rockpoet.
Nej, men det är upp. Alltså tänk nu. Alltså han menar att det som AI gör är liksom en grotesk parodi på mänsklighet.
Ja.
Och det är ju exakt det vad det är.
Det är exakt det vad det är, ja. För att nu startar det. Nu är det en grotesk parodi av mänsklighet. För att det är så det lär sig nu. Genom att härma och försöka skapa modeller från modeller där det inte finns modeller. Han har ju helt rätt.
Ja, men han pratar också om det. Att han förstår att den här teknologin nu är liksom i sin linda. Men kanske det är själva skräcken med AI. Att det aldrig kommer att nå ända fram. Men man kommer ändå alltid att kräva att det ska röra sig framåt snabbare och snabbare. Och det går liksom inte att ta bort från samhället sen. Och det skrämmer honom och det skrämmer mig. Men nu tror jag att jag har faktiskt kommit på ett användningsområde för AI. Där man inte bara då liksom använder dess liksom kapacitet, dess liksom enorma kunskap om allt möjligt, utan också då det faktum att den är själlös, att den är en travesti på mänsklighet.
Och det här är nu då ett sätt att använda det på som varken du eller Nick Cave blir rädd av.
Alltså, jag tänker ju att det går att använda för att skriva till exempel sportresultat.
Ja.
Liksom det klarar AI av. Men jag har nu tänkt, för det finns ju faktiskt en journalistisk brist i svensk Finland. Och det är ju det att kretsarna är så små att ingen riktigt kan skriva allt man vill skriva eller allt man kunde skriva.
Mm.
Allt som man skulle skriva rent till exempel i Sverige, för att där är liksom landet så pass mycket större, man har inte de här invecklade banden till folk till höger och vänster, och det gör att åtminstone en del journalister har klarat av att vara väldigt frispråkiga.
I Sverige alltså?
Ja, men här är det ju inte riktigt samma sak. Jag menar, vi har ju till exempel en plattform här i vår podd där vi får prata om vårt liv och allt vad vi tänker på, men man undviker ju vissa saker. För att man inte vill liksom göra någon ledsen. För att man inte vill på något vis skada sitt förhållande till den människan.
Mm.
Jag menar, det är ju en massa nyheter över åren som jag har tänkt att oj, det här skulle bli bra poddinnehåll.
Mm.
Men jag vill inte prata om det, för att jag känner ju den här människan. Och jag tycker ju att det är en ganska bra typ.
Det är svårt också ibland att se skillnad på liksom människan och vad människan gör.
Ja, men överhuvudtaget, alltså sådana här konkreta nyhetssaker. Till exempel var det för någon månad sedan tal om det att Vasateaters chef Ann-Louise Bertell ska lägga upp ännu en pjäs baserad på hennes egen bok.
Mm.
Alltså hon gör det igen. Alltså hon har gjort det förr och det har blivit bra teater och så här, men nu ska hon göra det igen, och det ansågs då av en del vara problematiskt eftersom hon då också är teaterchef.
Mm.
Att hon på något vis gynnar sig själv då.
Ja.
Och det här blev ju diskuterat och så här, men inte egentligen så mycket som det skulle ha kunnat diskuterats. Och nu menar jag inte som ta ställning här till någonting, men det finns ju intressanta frågor i det där fallet som borde ha diskuterats mer än vad det gjordes. Men jag vill inte göra det, för att jag tycker om Vasateater och jag tycker om Ann-Louise Bertell, och jag vill inte stöta mig med någon av dem.
Jag tror jag ser vart du är på väg.
Och nu den här veckan har vi ett annat aktuellt exempel, då som ingen säkert har missat, att podden Sällskapet pratar om en realityserie med Rafael Donner, och så har Rafael Donner kritiserat den här podden och kritiserat Yle, och det som egentligen Rafael då kritiserar podden för är att de då var ganska fräna i sin analys av det hela. De så att säga vågar gå utanför det här då att ja, men vi vet ju vem Rafael är, vi vet ju att han är en bra typ. Så att egentligen så skulle vi inte vilja säga det här, men de gjorde det ändå. Och det blev ändå en rätt så intressant diskussion. Och sånt här behövs ju. Alltså man måste ju kunna prata också om det som är svårt. För det finns ju många intressanta frågor i det där fallet till exempel som pratas om allt för lite. Och ja, du visste vart jag var på väg. Ja. Här kommer AI in i bilden.
Så du tänker då alltså att man har en AI som kan liksom skriva, alltså du, ja, alltså en AI som kan skriva kritiska texter om fenomen i svensk Finland.
Ja, inte nödvändigtvis kritiskt, men alltså analysera svensk Finland. Och de här relationerna och hur allt hör ihop och vem som är privilegierad och vem som inte riktigt ser hela bilden av sig själv eller av ett visst sammanhang. Alltså här så kunde AI då analysera, förstå, se, benämna och skriva. Och sen så skulle vi ju alla då läsa, och sen kan vi ju inte anklaga AI då för att ha gjort någonting fel. Utan vi kan bara liksom helt enkelt ta ställning till de här påståendena som AI då har kommit fram till.
Att AI skulle vara liksom den här ultimata neutrala roboten som inte är ute efter att gynnas av någon åsikt eller att på något sätt skada någon för personliga motiveringar, utan att det är liksom 100% objektivt och neutralt.
Yes, det är här som AI är bättre än människan, för att AI inte är påverkad av alla de här jätteinvecklade mänskliga banden och skammen och
avundsjukan. Men vem är det som programmerar den här AI då? Det måste ju vara några finnar då som gör det.
Några finnar?
Ja, alltså jag menar, det kan ju inte vara någon i svensk Finland som lär den här AI, utan det måste ju vara någon som är liksom som pratar finska. Alltså, för det kan ju inte vara, inte kan det ju vara en österbottning som lär den här AI, för då kommer det ju att vara ett otroligt förakt mot Hufvudstadsregionen. Eller vice versa.
Nej, men AI ska ju väl till sin natur, när den är färdig så ska den ju vara neutral. Den ska ju vara sin egen.
Det måste ju på något sätt ta in, alltså det måste ju först läsa texter så att det på något sätt kalibreras. Och det är ju den där kalibreringen som blir omöjlig.
Ja, men sånt går väl att tweaka lite i taget ända tills vi då når en någorlunda neutral röst. Eller en helt neutral röst.
Ja, nej, men jag gillar nog den här tanken. Alltså någon sorts robotkritik.
Eller någon sorts sanningens objektiva röst. Någon som opartiskt tar del av all data kring ett fenomen och levererar en analys utan hänsyn till att någon kanske tar illa upp.
Jag skulle vilja att den här analysen skulle, att den egentligen inte skulle ha att göra med något verk man har producerat eller någonting man har varit med, utan att man skulle få som en analys utgående från allt vad man gör varje dag. Att man skulle på något sätt kunna prenumerera på så här robotfeedback, och så får man då en gång i veckan så får man då en USB i postlådan, och sen man sätter in det i datorn så är det en robot som säger att god eftermiddag Ted Forsström, den här veckan har du varit sådär, och så kommer det som en analys av allt vad jag har gjort och hur jag upplevs av alla människor jag har varit i kontakt med under veckan. Och så kan det på något sätt så här, så vet man då att okej, har jag varit ett asshole den här veckan så ska jag vara snäll nästa vecka.
Ja, men här finns flera bra användningsområden. Bara man inte försöker använda AI för att ersätta människor när de är som bäst, när de är som mest mänskliga. Som när man är rockpoet och med sitt stipendium från Svenska Österbottniska Samfundet sitter och skriver på nästa rockmästerverk. Lustigt, du sa termen objektiv robotfeedback, och det är väl någonting som väldigt många heterosexuella män anklagas för att ge.
Ja, det kan vara.
Men jag har känt mig lite som en robot den senaste tiden och tänkt att möjligen skulle du kanske kunna ge något sorts, vet jag, luft eller någonting till min vita månad som jag är mitt i.
Du höll ju på med det, det måste ju vara jättestor omställning. Alltså du kan ju inte ha jobb alls då, med andra ord.
Ja, jag brukar ju inte någonsin dricka på
jobbet. Nej, men alltså vin till författaren är väl som lastbilen till chauffören.
Du vet ju uttrycket 420. Ja. Och det, vad det beskriver då. 20 över 4 är det okej att liksom bli lite påverkad av någonting.
Mm.
Och det är ju väldigt tidigt. Jag skulle påstå att min 420 är mera 820. Att inte liksom innan klockan 8 på kvällen så ens överväger jag att ta något glas vin eller någonting. Men det blir ju en hel del, speciellt kring jul måste jag ju säga. Det var både jul, så var det min pappas 70-årsfest. Så var det förstås julfester med en massa förlag och olika arbetsgivare. Och Nico var ledig, vi var ute. Det blev mycket alkohol.
Mm.
Så jag kände att nu måste jag som försöka göra det här som jag aldrig har gjort. Vara en månad helt utan.
Blev det mycket sån här objektiv robotfeedback också som du gav åt alla? Jag tänker sådär att när man dricker tillräckligt mycket så kan det också börja komma objektiv robotfeedback ibland när man är social.
Ja, men jag dricker ju inte så mycket. Jag bara tycker om att dricka så här så att jag blir lite glad.
Mm.
Men inte så att jag blir objektiv robot. Inte så att jag blir heterosexuell.
Nej. Lagom.
Men alltså idag är det då, när vi spelar in det här så är det den 17 januari. Det betyder att jag har nu varit 17 dagar helt utan alkohol. Och det låter ju fasansfullt, men jag tror inte att det har hänt sen jag började dricka. Och då började jag rätt så sent, men det är ändå kanske jag var väl 23 eller någonting, 23-24 när jag började liksom överhuvudtaget dricka alkohol. Jag växte upp helt nykter på grund av kristendom och så vidare. Men efter det så tror jag inte att jag har varit någonsin så här länge helt utan alkohol.
Det låter ju nog som att det borde ha gått mer än 2 veckor liksom emellan nog, alltså på ändå så pass många år. Men ja.
Men det är ju helg varje vecka, Ted.
Jag tror inte jag har druckit. Alltså jag har ju också typ vit månad på gång nu, inser jag. För att jag har varit så mycket sjuk. Alltså jag har ju i princip varit sjuk sedan nyår. Alltså så där lite från och till. Så jag har inte heller druckit sedan dess. Så jag har ju också haft vit månad.
Ja, men det är ju lite ändå som en annan sak. För att då har man ju som inte alls den där impulsen heller att dricka. För att man mår som dåligt. Man, alltså ens största prioritet är att må bra. Inte att bli kvitt någon sorts stress eller någonting. Men jag menar alltså inte att det här nu är som någon stor sak. Det är bara unikt för mig. Och jag gör väl det lite för att se vad som händer. Hur reagerar jag? Och jag kan nu efter 17 dagar säga att inte har det hänt så mycket. Att jag tycker att jag mår precis som jag alltid har gjort. Jag har samma sorts energi. Möjligen har jag sovit lite bättre, men det kan också vara för att jag har haft lite lugnare med arbetet. Men jag har blivit mera tråkig, alltså mera robotisk, tror jag.
Mm.
Jag har inte lust att gå ut på helgerna. Jag blir trött där vid klockan 11, 11:30 senast i säng.
Du vill inte fara ut då för att du vet att du inte kommer att dricka, så då är det inte någon vits att fara ut.
Nej, alltså för att det är väl också med den här åldern att man kräver någon sorts boost i den här åldern för att man ska orka masa sig hemifrån ut i någon bar och sjunga karaoke. Och den här boosten då är ju i alla fall av alla alkohol då.
Ja, det är som belöningen att man sätter byxorna på sig i princip.
Ja, och det ger den här lusten att liksom göra någonting mer. Och det är väl det som jag saknar nu då. Jag har blivit en sån här robot nu som sitter på mitt kontor mekaniskt, utför arbetsuppgifter. Gör dem alltså helt bra. Jag mår helt bra. Jag har vettiga tider och ordning och reda. Men jag är lite som en robot.
Och det är inte kul utan alkohol.
Nej, inte det tråkigt heller. Men inte det som bättre.
Men det låter ju som att du har satt mycket av liksom det här mervärdet av livet har du på något sätt kopplat ihop med alkohol då?
Men alkohol är väl alltså är väl som ett Instagram-filter, att det gör nu allting lite vackrare, lite bättre. Alltså inte det så att det är fult utan, men det, om man nu har möjligheten att göra det lite bättre, så varför inte göra det?
Mm.
Speciellt när det handlar om socialt umgänge och om känslor och sånt. Men så finns det förstås, jag menar, levern återhämtar väl sig och överlag så mår väl kroppen bra av att ta en paus.
Hur länge ska du fortsätta med pausen då?
Nå, idén är ju att göra det i januari, så det är ju 2 veckor ännu.
Har du redan börjat boka in fyllan då i februari?
Nå, vi har restaurangbokningar, har vi. Genast i början på månaden.
Ja, de AI kan också simulera liksom att när någon är full, alltså att ska man kunna be en AI att skriva en Nick Cave sångtext men som att han var full medan han skrev det, och ska den klara av att liksom modifiera texten till sådana beslut man ska då ta när man är lite berusad.
Men du lyssnar ju inte på Nick Cave, som ju så fint sa att det handlar ju om blod och tarmar när han skriver. På något sätt är det ju förstås synd att en människa har så svårt att lära sig. Att det skulle vara ganska skönt att ta en uppdatering ibland och få in ny behövlig kunskap som en AI då. Så att man inte ska göra fel eller som man inte ska tolka saker fel. Ja, det är Matrix som de lägger en sladd i huvudet på Keanu Reeves och så lär han sig kung fu på en sekund.
Det där är ju en så här kommande ursäkt i framtiden. Att man kan alltid skylla på, jag har inte fått uppdateringen. Jag fick inte den här uppdateringen. Och det skulle vara skönt. Alltså att om det är någonting som man inte kan, alltså för nu sätter det ju mycket på en själv. Alltså att man måste hållas uppdaterad om vad som händer i samhället. Och då skulle man ju alltid kunna skylla på det. Att, men jag har inte fått den här senaste uppdateringen.
Jag skulle nog ta den dock. Jag skulle aldrig skylla på det. Jag skulle vara först i kön. Jag är liksom pro att vara uppdaterad.
Ja.
Och jag har nu varit på det närmaste då man kan komma då idag kanske att bli uppdaterad. Jag har varit och vaccinerat mig. Jag är jättepro vaccin, vill jag säga genast. Jag är vaccinförespråkare.
Ja.
Jag vill ha alla vaccin som finns. Varför skulle man inte vilja ha det?
Nej, många tycker väl att det kan finnas så här bieffekter som man inte känner till och sådär.
Nu har jag då ett kliande sår på min arm som jag tänkte först jag ska visa dig här, men det syns inte för det är så dålig belysning i mitt rum och kameran är vinklad.
Det är väl svårt att se att någonting kliar också.
Men jag har alltså fått vaccin mot apkoppor.
Jaha.
Och är nu då alltså immun? Jag menar, varför skulle man inte bli immun om man kan? Varför skulle man inte lära sig kung fu på en sekund om man skulle kunna?
Jag visste inte att man fick vaccin för apkoppor.
Nej, det var strikta regler för vem som får det.
Mm.
Alla hörde ihop med att man har haft sex med karrar om man är man. Och så måste man motivera då att, liksom, att har man rört sig i sådana ställen där apkoppsvirus eventuellt då kan ha funnits och så vidare.
Djungeln.
Jag som bara var liksom ute efter att vara up to date så blev jag lite överraskad av alla de här frågorna. Men sen också gavs det här vaccinet på ett väldigt speciellt sätt som jag aldrig har varit med om förr. Jag for då till den här stadens vaccinationspunkt där jag tidigare har fått bland annat vaccin mot coronaviruset. Och där sa jag då mitt namn och mitt vaccin som jag skulle ha. Och då sa hon länge i sin dator. Hon reste sig upp och pekade och sa att ser du den där vita väggen? Att gå dit och sen så finns det en glipa mellan två staket och bakom det finns några stolar. Sätt dig på en av dem. Och det här var ju alltså nu en livlig vaccinationspunkt. Det var alltså framförallt äldre människor som stod i kö här och där och det fanns här stolar och saftstationer och grejer. Men jag skulle då gå förbi allt det. Det är någon sorts backstage.
För du ska få apkoppsvaccinet som inte liksom det här vanliga utan det är på något sätt, det känns ju som någon så här Men in Black initiation här.
Ja, och det var liksom förfärligt att jag måste som klättra över ett staket för att ta mig in i det här märkliga väntrummet.
Kom du då till ett väntrum och så var det bara en annan man där och så var det en kniv i mitten av rummet och det finns bara en spruta.
Som något sånt sån här, det här romerskt sadistiskt spel då att man måste som alltså döda den andra för att få sprutan
tänker för att få vaccinet ja.
Ja, det var nog inte så. Där var en annan man och vänta. Och efter en stund då så kom då en vimsig köterska och hon var underbar, men hon var, det är faktiskt korrekt beskrivet. Hon var vimsig. Hon pratade mycket hit och dit och avslöjade saker om sig själv och alltså var helt trevlig men vimsig.
Okej. Okay.
Och hon sa då att nu är det så att det här vaccinet som jag ska få, så det är dyrt.
Okej.
Okay. Och det brukar de ju inte säga på vaccinstället heller.
Nej.
Men att det är så dyrt så gör att de måste ge det på ett väldigt speciellt sätt.
Jaha.
Som är alltså ett mycket effektivare sätt än att bara sätta en spruta i armen. Och då såg jag framför mig då att nu ska jag få det då i reven eller någonting. Men nej, alltså det som hände, och det här var alltså en helt ny upplevelse för mig, att jag skulle ha min arm på bordet med handflatan uppåt.
Och så satt hon vaccinsprutan mellan sina egna tänder och så skulle hon kyssa din arm och vaccinera det samtidigt.
Alltså, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, för det var liksom så mycket med det här då, det är alltså det är jättedyrt och det är en speciell metod. Och hon sa också att många upplever det här som obehagligt och att jag ska säga till om jag har nålskräck.
Mm-hmm.
Men i alla fall, det som hon gjorde var att hon alltså sprutade in det då under huden på ett sånt sätt att hon tog då den här långa sprutan som man gör, men sen så förde hon den helt, alltså strax under huden så att jag såg hur nålen rörde sig som en extra blodåder under mitt kinn.
Ja.
Och när det var liksom en bra bit in så sprutade hon ut innehållet där. Och så blev det liksom en blåsa, en vätskeblåsa med vaccin.
En liten apkoppa.
Ja, och det här skulle då absorberas då gradvis in i mig då under några dagar. Och hon sa att det kommer att klia. Och det hade gjort så satans. Men alltså eftersom det är så dyrt det här vaccinet så ger de det på ett på ett så effektivt vis som möjligt, så att man inte ska måste ta många sprutor. För det är som alternativet, att man får upprepade boosters.
Jag tycker det är på något sätt roligt också att det är som en viss värdering i det, att om hon så här många gånger påpekar hur dyrt det var. Och följande steg så skulle vara att jag vill ännu bara säga att det här är sen jättedyrt. Och det är ju så du ska få sex med karrar. Att det är jättedyrt, så du ska få ha sex med karrar.
Att skattebetalarna betalar din
sexakt med karrar. Dyrare än heterosex.
Ja, men man, alltså, klart man tar det. Alltså, varför inte uppdatera sin kropp? Varför inte vara den senaste versionen som medicinvetenskapen kan erbjuda?
Tänk sen att vi tar det här ett steg vidare och sådär, att när vi nu har, det har varit lite futuristiskt med AI-prat och sådär, så sen när vi har liksom när liksom människorna har ett nytt hål, alltså när vi har som en inbyggd USB som man kan liksom sätta in då den senaste uppdateringen i kroppen, så kommer det då att vara en massa pensionärer som inte kan få den senaste uppdateringen för att de har liksom så gamla hål så att det inte görs något mer.
De har en sån här lightning-kontakt.
Ja, så här Thunderbolt har de. Och då måste de ha någon sån här pensionärsadapter eller någonting för att få det nyaste så här liksom super-apkopps-vaccinet. Och så sitter man där hemma och klagar åt sin AI att ja, jag kan inte uppdatera mig något mer. Och så säger AI, jag beklagar, men här är lite skit om finlandssvenskar.
Visste du att Benny Törnros fick jobb med Muminsångerna via skolkontakter?